Hög lön efter kort utbildning. Det finns alternativ till många år på universitetet. Och senare i programmet pratar vi om hållbara fonder. För nu svänger pendeln. Allt fler fonder placerar i bolag som gör vapen och krigsmateriel. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg. På måndag öppnar ansökningen för den som vill söka högskola eller universitetsutbildning i höst. Men flera år i skolbänken är inte ett alternativ som passar alla. Och det finns andra typer av utbildningar som både är kortare och som leder till jobb med högre lön.
Det var väl nog bara den klassiska frågan, är det här allt? Ska man köra på i samma sak i 30 år till pensionen? Man är ju ändå 37 år.
Magnus Wistrand i Hallsberg har jobbat inom dagligvaruhandeln och som säljare ända sedan han tog studenten. Men sedan en tid tillbaka ser hans dagar helt annorlunda ut.
Jag ska ju lära mig allt egentligen. Men just nu är det första praktiken är mycket broms och pådrag.
Efter nästan 20 år i arbetslivet har Magnus börjat utbilda sig till lokförare. Ett yrke som länge har lockat.
Jag tror ju att tjusningen är egentligen när man, alltså den inre känslan man får när man har naturen och landskapet framför sig. När man sitter längst fram på loket, på tåget och bara tittar ut och ser en soluppgång eller en solnedgång och bara njuta. Det är mäktigt.
Lokförarutbildningen är en av flera tusen olika YH eller yrkeshögskolutbildningar. Det som tidigare hette KI. De eftergymnasiala utbildningarna kan drivas både privat och offentligt och finns inom vitt skilda branscher. Gemensamt är att det är arbetsmarknadens behov av arbetskraft som styr och att studenterna ska ha nära kontakt med arbetsmarknaden under utbildningen. Magnus är just nu ute på praktik, men en tågförsening har vänt upp och ner på dagens schema.
Nu blir det ändrade planer.
Ja, jag hakar bara på. Är man på praktik så ska man göra som handledaren säger.
Ett år, så lång är utbildningen. Och när den är avklarad så räknar Magnus med att kunna få en betydligt högre lön än den han tidigare haft som säljare.
I snitt så är det 5-6 tusen, men har man turen så kan det också vara 10 tusen mer än vad jag hade förut.
Medianlönen för en lokförare låg 2023 på 42 400 kronor, vilket kan jämföras med den totala medianlönen i Sverige som samma år var nästan 7 000 kronor lägre. Dessutom tillkommer nästan alltid OB-tillägg som gör att den faktiska lokförarlönen normalt sett blir ännu högre. Och för Magnus, som ändå får räknas som medelålders, med partner, barn och huslån att ta hänsyn till, spelade löneläget roll när han bestämde sig för att börja plugga.
En bra lön för ett litet jobb, det låter ju taskigt, men alltså att det är inte så slitsamt. Många trivs, så man kan hålla på länge också. Så det går hand i hand med bra betalt och trivs väldigt bra.
Vad är en bra lön för dig?
Ja, det är en jättesvår fråga. Den ska räcka till ett bra boende. Där vi liksom trivs och har det bra i ett bra område också liksom, så att helheten blir bra. Och sen vill vi gärna kunna göra några resor eller hitta på något som familj, hela familjen liksom, och inte något jättelyxigt utan bara så att man får chansen. Jag kan ju inte gå ner i lön för då kan jag inte ha den livsstilen som vi har.
Förutom lokförare finns det fler YH-utbildningar som trots relativt kort studietid på mellan 1 och 2 år leder till yrken med en lön över genomsnittet. För mjukvaru- och systemutvecklare ligger snittlönen på närmare 53 000 i månaden och för bank- och försäkringsrådgivare på över 49 000.
This part of the training is not going.
På Stockholms central får Magnus och hans handledare nya uppgifter efter morgonens förseningar. Istället för den planerade turen till Uppsala får de ägna sig åt att flytta på ett tåg från ett spår till ett annat.
Här inne är våran förarmiljö. Det är våran förarhytt. Och naturligtvis då därifrån vi kör.
I november kommer Magnus vara färdig lokförare och få sitta själv i förarhytten om allt går enligt plan. Han räknar med att han kommer få jobb och dessutom en högre lön än tidigare. Och hittills är han nöjd med sitt val av utbildning.
Jag upplever att det är ganska hög status på lokförare. Det låter som att många gärna vill testa yrket men inte klarar att komma in eller att det finns något annat bekymmer. Men det är det jag upplever, att många blir lite avundsjuka när man berättar att man kom in.
Så nu var det alltså nästan 20 år sedan du satt i skolbänken senast. Hur är det att börja plugga igen?
Ja, men det är väldigt, det är mycket utmaningar. Man har ingen teknik på hur man ska liksom lägga upp det. Men man får utmana sig och hela tiden. Men man behöver ju också stödet hemifrån. Frugan, hon hjälper mig. Hon förhör mig ibland på övningshäften och sådana saker som det behövs. Vi hjälps åt.
Men hade det varit om vi säger att utbildningen hade varit 2 eller 3 år, hade du fortfarande hoppat på den, tror du?
Ja, då hade det blivit större diskussioner. Då hade jag tvekat mer. För då hade man börjat fått räkna mer omkostnader. Vad man egentligen lägger pengarna på egentligen. Och då vet jag inte om jag hade hoppat på det faktiskt.
Det sa Magnus Wistrand, reporter Linda Akten. Välkommen till studion, Johan Lindahl, pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Tack, tack.
Och välkommen också till dig, Mikael Börjesson, professor i utbildning sociologi vid Uppsala universitet. Du är med oss från en studio där i samma stad. Mikael, tack, flera yrkesutbildningar... Fler väljer idag yrkesutbildningar. Varför tror du att intresset har vuxit så mycket?
Ja, det handlar väl om flera saker här. Att dels så har vi ju ett lite kärvare ekonomiskt läge på arbetsmarknaden. Så att vi har ju stigande arbetslöshet och vi har ju också omstruktureringar av arbetsmarknaden. Så det finns ett kanske en bristande matchning mellan utbildning och yrken, tillgängliga yrken. Så att det totala behovet av detta har ökat och då har man svarat upp genom att erbjuda mer utbildning.
Magnus, som vi hörde om i reportaget, han räknar med en lön på över 40 000 kronor efter ett års studier. Hur stor roll spelar den här förväntande lönen för val av utbildning, Mikael?
Ja, men det som vi hörde Magnus säga så är ju ekonomin väldigt väsentlig och det finns ju mycket som tyder på att den har blivit det mer generellt i samhället idag i och med att vi har haft en ekonomisk stress, alltså stigande arbetslöshet, stigande inflation, högre räntor och så vidare, reallöneminskningar. Och det finns också en tendens bland unga idag att tänka mycket mer i ekonomiska termer, att man väljer utbildning mycket mer för att få ett jobb men också få en bra lön, hör man ofta som ett argument.
Så ur den ekonomiska aspekten så är unga idag, de är mer genomtänkta?
Ja, det vet jag inte, men man tänker i alla fall mer på ekonomi, att det har blivit en viktigare faktor i valet av utbildning, så att säga.
Mm. Johan, vilka är det som söker sig till yrkeshögskolan?
Ja, det är ju, nu är det ju nästan 100 000 per år som söker sig, en väldigt blandad grupp, men medianåldern är 31 år. Vi brukar förenklat dela in det i tre grupper, och det är yrkesväxlare, de som går från en bransch till en annan, specialister som då går vidare i sin bransch, kanske en rörmokare som blir VVS-ingenjör, eller de här sökarna som har provat på lite allt möjligt och inte etablerat sig på arbetsmarknaden riktigt. Så det finns, och en tredjedel totalt är utrikesfödda, så man kan säga att det är en väldigt blandad grupp i ålder och bakgrund och så.
Vilka är de mest populära utbildningarna hos er då?
Ja, det är väl egentligen apotekstekniker, bank- och försäkringsrådgivare, it-säkerhetstekniker, webbutvecklare, lokförare och många som har... Det finns en hel del med över 10 sökande per plats. Så.
Oj, det är konkurrens. Mm. Vad är det som styr? Vilka utbildningar ni ger?
Det är... Först och främst behoven på arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet anpassas varje år efter de trender som finns på arbetsmarknaden. Och det är det som gör och ger de här goda möjligheterna till jobb för de som studerar och examineras från, från yrkeshögskolan.
Så när, där det finns en brist på arbetsmarknaden, där, då steppar ni upp och ger en utbildning?
Ja, så är det tänkt. Och sen finns det ju en del utbildningsinriktningar med väldigt få platser. Det kan ju vara så att hovslagare behövs det, men det behövs inte lika många som det behövs redovisningsekonomer eller tandsköterskor. Men vi utbildar både liksom en del små utbildningar och en del med väldigt många platser.
Vi hörde om löner på en bra bit över 50 000 kronor för dem som till exempel väljer att utbilda sig inom IT. Vilka utbildningar är det som ger bäst betalt hos er? Mm.
Det här är inget vi följer jättenära, och en del av de här inriktningarna är också svårt eftersom man kan utbilda sig både på högskolan och på yrkeshögskolan till de här. Men egentligen kan man väl säga mycket inom data IT, den här som jag nämnde, bank och försäkring, spelutbildningar. Men som vill jag lyfta utbildningen inom teknik och tillverkning, industriutbildningarna, där många som inte vet hur bra villkor och löner finns faktiskt.
Men många av de här höga lönerna då, eller yrkena som leder till höga löner, det gäller framförallt typiskt manliga yrken. Hur är det med de andra kvinnodominerade yrkeshögskoleutbildningarna?
Ja, det är inte helt svartvitt där, kan man säga. För den utbildningsinriktning som har allra flest kvinnor, det är ju redovisningsekonom, och där är genomsnittslönen i alla fall över 40 000. Vad som är en bra lön är ju lite är svårt att säga exakt och individuellt, men sen stämmer det ju. Det är ju tandsköterska, medicinsk vårdadministratör och andra som är kraftigt kvinnligt dominerade och som har lite lägre löner.
Ni har ju ett uttalat mål att motverka könsstereotypa yrkesval. Hur går det med det där målet?
Ja, men det är ju en tuff utmaning, och söktrenderna speglar ju samhället i väldigt stor utsträckning. Men inom en del områden går det bra. Inom till exempel bygg så är det idag en tredjedel sökande som är kvinnor. Men det är ju fortsatt problem för företag som vill bredda sin rekrytering på det sättet. För att det ser inte lika bra ut inom alla områden helt enkelt.
Var tionde studerande hos er har redan pluggat i minst 3 år, och då kan man ju tänka sig att de har en del studieskulder. Kan man finansiera studierna på något annat sätt?
Och det här, alltså man kan ju, det här är ju framförallt CSN man ska vända sig till och prata med oss som experter på det här. Men två saker som är värda att nämna är ju omställningsstudiestödet för den som är yrkesverksam och har jobbat och har möjlighet att få det. Då får man ta kontakt med CSN och titta närmare på regelverket. Sen finns det också möjlighet för den som är över 40 att få extra veckor på sitt och fler veckor för studiemedel helt enkelt.
Just det, så är man intresserad då får man ta reda på mer information. Vi står ju inför stora förändringar på arbetsmarknaden, det är digitalisering och så vidare. Finns det en risk att man utbildar sig till ett yrke som inte finns på arbetsmarknaden om 30 år ungefär? Vad säger du, Mikael?
Ja, det finns det ju, och den risken finns ju alltid, men jag skulle nog inte vara så orolig för det. Det är svårt att ha ett så långt perspektiv, och det kanske snävar in valen allt för mycket. Jag tror det är få som tänker så långt, utan det viktigaste är väl att se hur utsikterna ser ut på en lite kortare tid.
Så om vi ser till ekonomin då, vad lönar sig egentligen bäst ekonomiskt? En kort utbildning som leder till en relativt hög ingångslön? Eller är det mer ekonomiskt att satsa på en längre akademisk utbildning, Mikael?
Ja, det har ju blivit lite svårare det här, i och med att man, som många exempel visar här, kan få ganska höga ingångslöner och så vidare. Men man behöver kanske också se till utvecklingen över yrkesbanan, så att säga. Och där har ju framförallt längre högre utbildningar då haft en fördel att man går in högt, men man kommer också ha en väldigt positiv löneutveckling över sin yrkeskarriär. Men man bör också notera att det är väldigt stora skillnader inom högskolan. Alltså det finns ju ganska många utbildningar som inte leder till jättehöga löner, och där utbildningspremien också är lite begränsad. Alltså att man inte får så bra löneutveckling. Så man bör ha en ganska bra precision i vilka utbildningar man pratar om här.
Om vi släpper det rent ekonomiska då, finns det någon risk med den här typen av yrkesutbildningar att man inte får samma breda bas som vid en högskoleutbildning?
Ja, det skulle jag säga. Det finns ju en risk. Att det är ju en väldigt tajt koppling till arbetsmarknaden här. Och det är ju en fördel för att man har ju en specifik kompetens då i det direkta perspektivet. Men på längre sikt så är ju en bred utbildning att föredra idag eftersom den ger större flexibilitet då. Men det är ju inget som hindrar att man kanske omutbildar sig en gång till. Och jag tror vi kommer gå mer mot ett väldigt liksom flexibelt användande av utbildningssystemet. Och att utbildningssystemet kommer att i ännu högre grad behöver svara upp mot de här skiftande behoven.
Mm. Intresset för yrkeshögskolans utbildningar växer ju. Det är fler och fler som söker. Hur värderar vi olika typer av kunskap, tänker du, Mikael?
Ja, men där har det ju över tid funnits ett tryck mot att uppvärdera teoretisk kunskap. Alltså, vi ser det framförallt i gymnasieskolan där det har liksom tidigare varit ungefär hälften som valde en yrkesutbildning och en mer teoretisk utbildning. Idag ligger det väl nästan runt 70-30 till fördel för teoretiska studier, högskoleförberedande studier. Och så det skapar ju en liten asymmetri där. Samtidigt så har ju inte arbetsmarknaden hängt med riktigt där, utan vi behöver ju fortfarande många mer praktiska yrken och så vidare. Och det är väl det att yrkeshögskolan blir väl en visar väl på den här lilla den påtagliga missmatchningen här mellan utbildning och arbetsmarknad. Sen får man väl lägga till också att det är ju inte så enkelt att man liksom kan göra en tydlig distinktion mellan teoretiska och praktiska yrken, utan det går ju mer mot att även, och det så har det väl alltid varit, att det krävs ju en hel del av teoretisk kunskap inom även praktiska yrken och tvärtom, så att säga. De mest eftertraktade yrkena är ju läkare till exempel, som har en stor del av praktiska inslag.
Mm. Johan, på måndag öppnar ansökningen för den som tänkt söka högskola eller universitet. Men om man vill gå en utbildning på yrkeshögskolan, finns det något sista ansökningsdatum då?
Det finns inget gemensamt datum. De flesta ansökningar stänger på de flesta utbildningarna i maj, men på yrkeshogskolan.se finns det datum för alla utbildningar.
Tack Johan Lindahl, pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan, och tack också Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Det är oroligt i världen just nu. Senast i förra veckan kom EU-länderna överens om en upprustningsplan för Europa. Och sen säkerhetsläget i världen har blivit allvarligare har den moraliska kompassen för vårt sparande börjat svänga. Fler och fler hållbarhetsfonder har nämligen börjat investera i försvarsindustrin. Hur hållbart är det att äga aktier i bolag som producerar vapen? Om man nu inte vill det, eller för den delen vill äga fonder med innehav i vapenaktier, hur gör man då? Det ska vi prata om nu. Nu har vi bytt plats här lite. Med mig i studion har vi därför Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, och Emilia Högqvist, hållbarhetschef på Finansinspektionen. Välkomna hit.
Tackar.
Tack.
Fredrik, många hållbarhetsfonder har nu börjat placera i försvarsaktier. Det visar en rapport från analysföretaget Morningstar. Vad beror det på?
Nej, men det är ju precis som du säger, att omvärldsläget är helt annorlunda. Vi har ett Europa som snabbt börjar rusta upp, och det börjar redan vid invasionen av Ukraina. Vi ser också att folkopinionen har ändrat sig rätt mycket, och jag tror att flera fondbolag har följt med och gör en helt annan bedömning, etisk bedömning av vapenindustrin jämfört med tidigare.
Hur resonerar de som förvaltar de här fonderna kring de här investeringarna då?
Ja, men den omsvängningen som har skett är väl att man ser att försvarsindustrin utifrån socialt hållbart perspektiv liksom bedöms annorlunda. Tidigare så har det varit lätt att exkludera vapen när vi haft en trygg omvärld. Nu så ser fler och fler det som en garanti för våra demokratier.
Mm. Hållbara fonder investerar i vapen och krigsmaterial. Vad är din spontana reaktion, Emilia?
Ja, men här är det viktigt att komma ihåg att regelverket ger ingen tydlig definition på om vad som är socialt hållbart eller inte. Utan så det är upp till varje fondbolag och varje fond att göra den bedömningen om vad som kan anses som socialt hållbart. Så att det är inte fel att hållbara fonder investerar i vapen- och försvarsindustri så länge det är tydligt. För det här är ju väldigt viktigt att bolagen har den här informationen tydlig så att konsumenterna kan få den informationen.
Så de får inte göra hur som helst? Eller får de det?
De ska värna, enligt regelverken ska det vara tydligt att de lever upp till social hållbarhet eller miljöhållbarhet. Och i det här får man inte heller skada människa eller miljö. Och om man som fond då bestämmer att om man gör en sån bedömning att det här lever vi upp till, då får man investera i försvarsindustrin till exempel.
Okej. Är det inte bara så enkelt att fondförvaltarna ser den här branschen, att den gynnas ekonomiskt av det osäkra säkerhetsläget, Mikael? Eller Fredrik, förlåt.
Nej, men fondförvaltarna har ju alltid det här, liksom, deras mål är att skapa högsta möjliga avkastning. Men de har också placeringsbegränsningar. De får inte riktigt göra vad de vill, utan de finns ju begränsningar. Och då kan fondbolaget ha satt fast då de här etiska riktlinjerna för vad man gör eller inte. Och bland dem så kan det finnas exkluderingskrav på portföljen. Och då gäller det, precis som Emilia säger, att man ska vara tydlig med vad har man exkluderat. Att man kanske har uteslutit fossila bränslen eller om det är vapen till exempel. Då. Och då gäller ju de begränsningar oavsett hur bra företaget ser ut att gå. Sen finns det ju de som har tidigare, före 2022, innan invasionen, har bedömt att vapenindustrin inte är särskilt intressant. De har ju då fått göra en omvärdering. Så att alla hållbara fonder har inte uteslutit vapen tidigare, och de har då kunnat köpa om de hade velat, och nu vill
de har
flera.
Bara inte liksom placerat.
Nej, de har bara inte placerat. Så nu har ju flera börjat placera, även av de som kan, så att säga, som kunde.
Inom hållbarhet brukar man prata om miljömässiga, social hållbarhet och hållbarhet inom bolagsstyrning. Mm. Vad betyder då social hållbarhet i det här sammanhanget? Du var inne lite på det, men
ja,
utveckla.
Men precis. Och om vi då drar gränsen, för ofta när man tänker hållbar så kanske man tänker miljö först och främst. Så där finns det ju tydliga riktlinjer för vad som är miljömässigt hållbart. Men när vi kommer till social hållbarhet så är det inte lika. Det finns inte tydliga riktlinjer, och det kanske inte heller är lika enkelt.
Utan men varför finns det inte det då?
Det här är ganska nya regelverk. Man har inte kommit så långt. Man har pratat inom EU, det här är ju EU-regelverk i grunden, om att det ska tas fram en så kallad en sociala kriterier, men dit har man inte kommit. Men det här kan ju handla om, precis som Fredrik var inne på, att man vill skydda, att man vill värna om demokrati. Det kan, när social hållbarhet handlar om ojämlikheter, att minska fattigdom, mänskliga rättigheter. Många av de delarna handlar ju om social hållbarhet. Mm. Och så som det nu ser ut så kan ju då företagen själva ställa upp kriterier för vad man tycker är socialt hållbart för dem.
Just det, men i nuläget så säger inte de här hållbarhetskriterierna så mycket om försvarsindustrin då, eller?
Nej, men precis, för det finns inga kriterier för vad som är socialt hållbart, utan där får bolagen själva göra en sån bedömning. Och då handlar det om att jag som konsument också funderar, vad är viktigt för mig när det gäller socialt hållbarhet? Vad vill jag ha med eller inte ha med? Och därefter försöker hitta information om det.
Men Fredrik, hur tar man reda på det då? Hur kan man som privatperson veta vad bolagen investerar i?
Ja, men det, alltså så här, man kan säga att om du ska ha en fond som heter Sverigefond så investerar den i svenska aktier normalt sett. Liksom. Sen då får man utgå från så att säga, placeringsinriktningen. Och är man mer nyfiken för att se om en fond har uteslutit någonting, då kan man googla fondbolagets namn och om det är vapen eller någonting annat, och så kommer du rätt snabbt få upp information om den här fonden har en exkluderingsregel eller inte.
Men gör folk det?
Ja, jag hoppas det. Om man har ett engagemang och är noga med vad man vill placera sina pengar, så hoppas jag verkligen att man anstränger sig lite i alla fall och gör en sån sökning. Vill man ha lite mer information eller vara säker på att en viss fond som man överväger har uteslutit någonting, så kan man ju gå in då, som sagt, och titta på fondbolagets hemsida och läsa vad de har för placeringsinriktning eller strategier och vad de har för exkluderingskrav. Men sen finns det också, just med vapen så är ju till exempel Svanenmärkt. Märkta fonder placerar inte i vapen, då skulle de inte få. Det är ett av kriterierna för svanmärkningen. Och ett annat sätt som man kan göra är att gå in och titta på den här hållbarhetsprofilen. Finns det någonting som heter en sida där fonder lägger upp information om bland annat om vad de har exkluderat för någonting i portföljen.
Men när jag sitter där framför min bankhemsida, får jag all information där eller behöver jag liksom anstränga mig mer? Vad säger du, Emilia?
Ja, men tanken är ju att bolagen ska ge mycket tydlig information till konsumenterna. Men det är ju mycket upp till konsumenten själv också att söka reda på information. Och här är ju också viktigt att kontakta bolaget och fråga. Kanske om man har en rådgivningssituation, att man ställer frågor för vad det är man vill ha reda på. För att det är viktigt att jag som konsument, särskilt när det gäller social hållbarhet där det inte finns kriterier, fundera på vad är viktigt för mig och sen att jag försöker ta reda på den informationen.
Hur på tårna behöver jag vara, Fredrik?
Nej, men det är väl upp till dig. Alltså, så här, hela poängen med en fond är ju att fondförvaltaren sköter förvaltningen helt enkelt. Ja. Och i det så gör ju också, ligger det urvalet av fonder. Är du intresserad och verkligen inte vill placera i någonting, då får du faktiskt lyfta på ögonlocken och läsa på internet eller ta till dig informationen aktivt.
När vi pratade i telefon så nämnde du också att man behöver titta på årsredovisningar och det tycker jag är ganska avancerat.
Ja, det var för att du frågade hur får jag reda på exakt vad fonden har köpt för någonting, och då har fonden en transparens genom att de lämnar årsredovisning och halvårsrapport. Så vill du verkligen se exakt vad de har haft så kan du titta i dem.
Det låter lite krångligt det här, Emilia. Vad säger du?
Ja, men det kan nog upplevas som krångligt och det ställer krav på konsumenten att ta reda på information, att hitta den här informationen. Men det finns ju också krav på fondbolagen att de ska tillhandahålla information som inte är vilseledande och som är tydlig till konsumenten.
Vad tycker kunderna om det här då?
Ja, men det vi vet är att det är många konsumenter som vill spara hållbart. 6 av 10 konsumenter vill spara hållbart. Och det är ju positivt. Men sen så är det också oklart om det är social hållbarhet eller miljömässig hållbarhet. Men sen så handlar det om att konsumenten behöver ta reda på information och också att det handlar om att jag själv som konsument, vad är viktigt för mig? Och sen ta reda på den informationen.
Och vad får du höra från kunderna, Fredrik?
Ja, vi har inte direkt kontakt med kunderna, men våra medlemmar har. Och det jag hör från dem som har gjort då med undersökningar just av kundattityder och sånt där är att det är ett skift i inställningen till just vapenindustrin.
Okej, tack så mycket Fredrik Nordström på Fondbolagens förening och Emilia Högqvist på Finansinspektionen.
Den är helt förstörd. Det var en sån smäll.
Har din privatekonomi drabbats av en tråkig överraskning?
Då fick jag brev från Kronofogden. Och det är ju väldigt obehagligt att få.
Har du fått oväntade meddelanden från myndigheter eller företag?
Där står det att jag representerar den här mannen som advokat och vi kommer driva ett ärende gentemot dig.
Om pengar du inte visste att du var skyldig.
Och de ville ha 1409 kronor.
Hör av dig till oss på Plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Nej, men vad fan. Bli mer arg.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt vad vi hade här i Plånboken idag. Men vi ska prata om nästa vecka, för då kommer det bland annat handla om risken att bli lurad när man köper biljetter till olika evenemang som konserter och teaterföreställningar. Och Maja Åström, du är producent, du har kommit in i studion. Mm-hmm. Vad handlar det här om?
Jo, många köpare har fått betala dubbelt så mycket, ibland 3 gånger så mycket som det ursprungliga biljettpriset. Och det när de har misstag hamnat och köpt biljetter på andrahandssajter för just evenemangsbiljetter. Och det här är alltså företag som köper upp biljetter till evenemang för att sen sälja dem dyrt. Och företaget gör det här utan att vara helt tydliga med att det gäller just andrahandsbiljetter, plus att de här företagen gör det väldigt svårt för sina kunder att reklamera sina köp.
Men då undrar man ju, är det här ens lagligt?
Ja, det är ju det som är lite annorlunda här i Sverige. Den här typen av verksamhet är nämligen förbjuden i många andra länder, men här är det tillåtet. Och det trots att det är många konsumenter som kommer i kläm.
Okej, det får vi alltså höra mer om i nästa vecka. Och Och har du som lyssnar på Plånboken en konsumentfråga som du vill att vi ska ta upp i programmet, ja, då kan du mejla till oss på plånboken@sverigesradio.se. Gör det. Och producent för programmet idag var Erik Lagqvist och sändningsproducent Maja Åström. Reporter Linda Akten och Daniel Högberg skötte tekniken precis som vanligt. Och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.